Marie Andersson kommer strax att läsa en bibeltext för oss. Och för att vi ska vara med i matchen så vill jag ge en liten bakgrund till det. I oktober så talade jag om Nehemja i Gamla testamentet. Och när jag kom hem så sa jag till Monica, jag känner mig inte färdig med det här. Och jag hade ju bara kört kapitel 1-3, så det var inte så konstigt. Men sen kom det jul emellan och annat. Så först nu har möjligheten öppnat sig att få fortsätta med denna spännande bok. Och då vill jag innan Marie läser berätta lite om de tre första kapitlerna. Bakgrunden är att det har gått 90 år sedan kung Kyros gjorde det möjligt för judarna att återvända från fångenskapen och börja återuppbygga templet. Ändå så är förhållandena i Jerusalem på många sätt bedrövliga. Murarna ligger i ruiner. Portarna är uppbrända. Det var inte särskilt tryggt med andra ord att bo in i staden. Och när Nehemja, som hade en intressant yrkestitel, han var munskänk åt perserkungen. När han fick veta hur illa det var, då drabbas han av stor nöd. Han ber och fastar. Och så får han kungens tillåtelse att återvända och återuppbygga murarna. Och då befinner vi oss ungefär 445 f.Kr. Han delar in folket i arbetslag. De får ansvar för olika delar av muren. Och när jag talade om det här så drog jag en rad paralleller till vår tid. Det finns mycket som är nerrivet. Det finns mycket som är bränt också i vårt land. Vi kan ibland fråga oss, vad har Sverige gjort av det kristna arvet? Och när Nehemja är i bön så föds visionen. Visionen av att återuppbygga murarna. Och jag tillämpade det på vårt uppdrag att bygga Guds rike. Arbetet längs muren kan ses som en väldigt vacker bild av församlingen i funktion. Och då, Marie, har vi kommit till kapitel 4. Det är motståndet mot murbygget som står i centrum idag. Men också hur det övervinns. Vi ska ta upp kapitel 4-6. Marie läser Nehemja 4 och därefter gör vi en insamling.
När Sanvallat fick höra att vi höll på att bygga upp muren blev han ursinnig. Och i sin vrede hånade han judarna inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de där eländiga judarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Ammoniten Tobia, som stod bredvid honom, fortsatte. Låt dem bygga. Deras stenmur rasar nog, bara en räv skuttar upp på den. Vår Gud, hör hur vi blir föraktade. Låt deras hån falla tillbaka på dem själva. Låt dem föras bort som fångar till ett främmande land och bli utplundrade. Glöm aldrig deras brott och utplåna inte deras synd, ty de har kränkt de som bygger. Vi fortsatte att bygga upp muren och snart var den färdig till hälften, ty folket la ner sin själ i arbetet. När Sanvallat och Tobia och araber, ammoniter och ashdoditer fick höra att Jerusalems sargade murar helades, att bräscherna började fyllas igen, blev de utom sig av vrede. De gaddade sig samman för att angripa Jerusalem och skapa förvirring bland oss. Vi bad till vår Gud och satte dag och natt ut vakter till skydd mot dem. Men folket i Juda klagade. Bärarnas kraft rinner ut. Mycket grus är kvar. All vår ork är slut. Muren blir aldrig klar. Och våra fiender sa, innan de vet ordet av ska vi vara över dem och slå ihjäl dem och sätta stopp för arbetet. De judar som bodde i närheten av dem kom till oss och varnade oss gång efter annan för deras planer. Jag satte ut posteringar vid de lägsta ställena innanför blottorna i muren. Jag placerade ut folket släktvis med svärd och spjut och bågar. Efter att ha inspekterat dem sa jag till stormännen, styresmännen och resten av folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. När våra fiender fick reda på att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om intet, kunde vi alla återvända till muren, var och en till sin syssla. Från den dagen fick bara hälften av mina män arbeta, medan den andra hälften stod med spjut och sköld, båge och harnesk bakom judafolk som byggde på muren. Även bärarna var beväpnade. Med ena handen arbetade de och med den andra höll de sitt vapen. Och alla som byggde hade svärdet hängande vid höften under arbetet. Hornblåsaren gick bredvid mig. Och jag sa till stormännen, styresmännen och resten av folket: arbetet är stort och omfattande och vi är utspridda längs hela muren, långt ifrån varandra. Var ni än är när hornsignalen ljuder ska ni samlas här hos oss. Vår Gud ska kämpa för oss. Så fortsatte vi arbetet medan hälften stod med sina spjut från gryningen till dess att stjärnorna började synas. Det var också nu som jag sa till folket: alla ska tillbringa natten inne i Jerusalem, tjänarna också, så att vi kan hålla vakt om natten och arbeta under dagen. Och varken jag själv eller mina närmaste eller mina tjänare eller min livvakt var ur kläderna på hela tiden, och alla hade vi våra vapen i handen.
Och just frid var det som kom till mig när vi bad här innan gudstjänsten. Trots det här Marie läste om, motstånd och så vidare, så tror jag att Gud vill föra in oss i sin frid. Att låta den regera i våra hjärtan. Inte så att han bara tar bort alla problem och nu vet vi allt. Utan att vi får den här förtröstan på att han har koll. Så att friden får regera i våra hjärtan även om vi just nu inte har löst alla problem. Nehemjas bok tycker jag är en av de böcker i Gamla testamentet som det är lättast att dra paralleller till vår tid. Och det är ganska så lätt att hitta likheter mellan det motstånd som Nehemja mötte och det som vi ser i apostlagärningarna som de första kristna får möta. Nu börjar ju det här motståndet redan från början, faktiskt ännu tidigare än det Marie läste. I kapitel 2 redan, i den 10:e versen. Precis när Nehemja har kommit till Jerusalem. Men när honoriten Sambalat och ammoniten Tobia, ämbetsmannen, fick reda på allt detta blev de mycket förargade över att det kom någon som ville förbättra israeliternas villkor. Och de här två uppträder ju hela tiden som representanter för motståndarna. Vi vet inte så mycket om dem. Förmodligen var de ståthållare och kände sig lite hotade nu när det kom upp en annan man på planen. Vi kan se i Nya testamentets ljus att vi inte kämpar mot människor. Men den onde använder sig av såna här Sambalat och Tobia-gestalter. Och i kapitel 2, vers 19 är de igång igen. Men när honoriten Sambalat, ammoniten Tobia, ämbetsmannen och araben Geshem fick reda på detta öste de spott och spe över oss. Vad håller ni på med? Tänker ni göra uppror mot kungen? Men jag gav dem svar på tal. Himlens Gud ska ge oss framgång. Nu börjar vi hans tjänare att bygga. Varken lag eller hävd ger er någon rätt till Jerusalem. Och här uttrycker Nehemja en sån där trotsig tro som varken låter sig kuvas eller skrämmas. Och det får mig att tänka på ett ställe i Apostlagärningarna. Det 4:e kapitlet där. Petrus och Johannes har ställts inför rådet. Och det står så här, vers 18-20 i Apostlagärningarna 4. De kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi hänvisar ju ofta till apostlagärningarna när vi drömmer om väckelse och tänker, åh vad underbart det verkar ha varit. Tänk alla människor som kommer till tro, tänk alla under som sker. Men vi kanske inte alltid tänker på att parallellt med det här så finns det ett ganska så kraftfullt motstånd mot evangeliet. Det tar sig en rad olika uttryck, precis som min hemliga bok. Och det verkar som att vi inte kan få det ena utan det andra. Vi har det ju ganska lugnt och skönt. De flesta av oss i alla fall. Och det kan ju väcka en viss eftertanke. Det är väl inte så att vi uppfattas som ofarliga av fienden. Ta med den funderingen när vi borrar oss ner nu i Nehemja. Om man ska sammanfatta motståndet som han möter i framförallt kapitel 4-6, så blir det ingen rolig lista. Men här kommer den ändå. Vrede, hån, förakt, fiender som gaddar sig samman, som kommer med dödshot, lockar med falsk vänskap, som förtalar och sprider rykten. De skapar förvirring, modlöshet, de kommer med falska profetior och det uppstår också inre strider om ekonomi. Det kanske inte är det mest uppbyggliga predikoutkastet som jag har presenterat, men det finns en väg igenom. Och vi börjar med de tre första verserna i kapitel 4. När Sanballat fick höra att vi höll på att bygga upp muren blev han ursinnig och i sin vrede hånade han judarna inför sina medarbetare och den samariska truppstyrkan. Vad sysslar de eländiga judarna med? Tror de att de kan lämna sin sak åt Gud och offra och bli klara på en enda dag? Tror de att de här brända stenarna i grushögarna kan bli som nya igen? Ammoniten Tobia som stod bredvid honom fortsatte: låt dem bygga. Deras stenmur rasar nog bara en räv skuttar upp på den. De är rädda. Rädsla är en farlig kraft. De är livrädda för att det här faktiskt ska lyckas. För de här människorna, de pratar ju inte bara om att göra det här. De gör det verkligen. Och det är kanske det som är problemet med oss i kyrkan många gånger. Vi pratar så mycket och vi gör så lite. Men så blir de också hånade på ett kraftfullt sätt. Men då vänder sig Nehemja direkt till Gud. Vår Gud hör hur vi blir föraktade, säger han. Och det är ju ett tips för oss också. Att inte behålla vår frustration för oss själva utan komma till Gud med den. Vi läser det gång på gång i Davids psalmer. Och då är det som att det här föraktet inte riktigt biter. Eller det rinner i alla fall av. Och arbetet kan fortsätta. Och det går bra. I alla fall ett tag. Varför? Jo, i slutet av vers 6 så säger Nehemja: folket la ner sin själ i arbetet. Nehemja verkar haft den här förmågan att motivera. För det är ju bara när man är riktigt motiverad för en sak som man kan lägga ner sin själ i någonting. Så frågan är, vad lägger vi ner vår själ i? Är det Guds rike vi lägger ner vår själ i? Ja, det gör i alla fall de här människorna. Fast det tar inte så lång tid förrän det är dags igen. I vers 7. Och då är det flera, verkar det som. När Sanballat och Tobia och araber och ammoniter och ashdoditer fick höra att Jerusalem sargade murar helades, att bräscherna började fyllas igen, blev de utom sig av vrede. De gaddade sig samman för att angripa Jerusalem och skapa förvirring bland oss. Förvirring, det är kanske det värsta man kan drabbas av. När man varken vet ut eller in. och känna liksom så här, jag trodde ju att det här skulle gå, men nu vet jag inte vad jag ska tro. Kanske har de rätt när de säger att stenmuren kommer att rasa. Bara en räv skuttar på den. Kanske vore det bäst att dra sig tillbaka. Kanske vore det bäst att sluta upp med det här bygget. Kanske det vore bäst om jag blev en Svensson och levde ett stilla och tyst liv. Motståndarna gaddar sig samman på ungefär samma sätt som i Apostlagärningarna 4 som jag var inne på nyss. Samma uttryck finns där faktiskt, i alla fall i den svenska översättningen. Här har de andra namn, men saken är densamma. Djävulen gillar inte Guds verk. Apostlagärningarna 4, 27-31. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontus Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade slutat be skakade marken där de var samlade. Och alla fylldes av den helige ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Det är vårt murbygge. Att frimodigt förkunna Guds ord. Och ni ska veta att det finns mycket motstånd mot det. Det är så mycket lättare att prata om en massa annat. Vi hittar på så många ursäkter. Eller hur? Men när det här händer Nehemja så gör han samma sak som apostlarna. Han vänder sig återigen till Gud. Kapitel 4, vers 9. Vi bad till vår Gud. Men han förstår att han också måste göra någonting praktiskt. Och satte dag och natt ut vakter till skydd mot dem. Och det här tänker jag är en nödvändig kombination i Guds rike. Ora et labora. Bed och arbeta. Men, vi läser vidare. Men folket i Juda klagade i vers 10. Bärarnas kraft rinner ut. Mycket grus är kvar. All vår ork är slut. Muren blir aldrig klar. Det här kommer aldrig gå. Nehemja har motat bort förvirringen. Men nu kommer modlösheten. Som en väpnad man. Tröttheten. Vi är nog väl bekanta med det. Även om jag tror att det inte stämmer att alla närkingar säger det går aldrig. Det tror jag är en liten myt. Men visst finns det mycket som kan slå ner modet på oss. Och mental trötthet har ju blivit någon form av folksjukdom i Sverige. Jag läste en statistik från Försäkringskassan för februari 2017. Då var hela 36 552 svenskar sjukskrivna för någon form av stresssjukdom. Bärarnas kraft rinner ut. All vår ork är slut. Och det är nog minst lika högt idag, även om man gör allt för att sockra de där siffrorna. Och det blir inget bättre. Vers 11. Våra fiender sa, innan de vet ordet av ska vi vara över dem och slå ihjäl dem och sätta stopp för arbetet. Det är väl att betrakta som ett dödshot. Men när Nehemja får veta det här, får höra det här, så är han ganska handlingskraftig. De judar som bodde i närheten av dem kom till oss och varnade oss gång efter annan för deras planer. Jag satte ut posteringar vid de lägsta ställena innanför blottorna i muren. Jag placerade ut folket släktvis med svärd, spjut och bågar. Och en intressant formulering är ju det att han sätter ut posteringar vid de lägsta ställena. han mobiliserar lite extra på de svagaste ställena. Roland Hellsten känner en del av er till. Han har undervisat oerhört mycket överallt. Jag hittade en gång en gammal kassett. Han undervisade om Nehemja. Och då sa han så här att vi har också svaga punkter i våra liv. Och då gäller det att mobilisera särskild styrka och vaksamhet just där. Han gick inte in på vad det kunde vara, men det vet vi väl var och en. På de lägsta ställena, innanför blottorna på muren, på de svaga punkterna. Där behöver vi förstärka och där behöver vi be om hjälp av varann. Det tror jag är viktigt. Att inte känna att jag måste klara det här själv. Och så fortsätter han i vers 14. Efter att ha inspekterat dem sa jag till stormännen, styresmännen och resten av folket: var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och kämpa för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Tänk på honom. Han är ensam stor. Det kan verka som om de här motståndarna har en stor makt, men ingenting kan i längden hindra Guds planer. Han är mäktig att föra sitt folk in i det han har bestämt. Så fokusera på honom, inte på motståndarna och inte heller på dig själv. Och då drar jag parallellen till Hebreerbrevets 12:e kapitel. De tre första verserna. En liknande uppmaning. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst, inte vid oss själva, inte vid motståndarna, utan vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Här får vi ett bra recept för att inte förlora modet. Tänk på Jesus. Fokusera på honom. Läs om honom. Be till honom. Och det ligger ju helt i linje med Nehemjas tankegång. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde. Och så lyckas Nehemja ingjuta mod. Precis som Paulus en gång gjorde med den unge Timoteus. När han säger: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kärlekens, kraftens och självbesinningens. Och när vi inser det här, ja, då orkar vi kämpa lite till. För våra nära och kära, som det stod här. Vers 15-17. När våra fiender fick reda på att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om intet, kunde vi alla återvända till muren, var och en till sin syssla. Från den dagen fick bara hälften av mina män arbeta, medan den andra hälften stod med spjut och sköld, båge och harnesk bakom Judas folk som byggde på muren. Även bärarna var beväpnade. Med ena handen arbetade de och med den andra höll de sitt vapen. 50% vakthållning och 50% arbete. Och om vi tänker att bönen är den andliga vakthållningen, kan vi fråga oss: har vi en sån förståelse för andliga verkligheter? Har vi en sån balans? Eller tror vi att det är bara det synliga arbetet som gäller? Då tror jag vi har risk att trötta ut oss väldigt fort. Återigen, från Nya Testamentets ljus, genom Nya Testamentets ljus förstår vi att vår kamp inte står mot människor. Och 1981 så kom en skiva som jag lyssnade sönder, nästan, Jerusalems krigsman. Och där sjunger Ulf Kristiansson så här: jag är en krigsman ute i Herrens armé. Och man kan ju tycka illa om de här militära bilderna, men de finns ju väldigt ofta. Och fortsättningen är så här: jag slåss vid fronten för hans kärleksrike. Den strid jag kämpar, en strid utan blod. Och vapnet som jag fått, det är kärlekens ord. Det är oerhört viktigt att förstå det här. Annars så blir vi bittra och besvikna på människor som gör oss illa eller som kanske inte förstår oss eller så. Och så glömmer vi att Gud älskar dem. Det finns också en annan paradox värd att nämna. Å ena sidan så får vi kämpa Guds goda kamp. Men å andra sidan är det lika sant att Gud ska kämpa för oss. Båda är lika sanna. Vi satt och hade livsviktiga samtal, Kevin och Kerstin och några till för ett tag sedan, en onsdag kväll. Och Kevin, han sa, det är en kamp, sa han. Det är en kamp, det kristna livet är en kamp. Men då sa Kerstin på andra sidan bordet, ja men det är en vila också. Men det är en kamp, det är en vila, det var en korseld kände jag. Och det var paradoxen och jag fick lov att säga, ni har ju rätt båda två. Det är en kamp och det är en vila. Vi får kämpa och Herren ska strida för oss. Så när den här yttre striden för tillfället har blåst förbi, då uppstår någonting som man skulle kunna kalla för inre motsättningar. Och det har bibelöversättarna också satt som rubrik för kapitel 5. Ganska träffande faktiskt. Och det är ju inte något annat egentligen, bara en ny taktik från fienden. Han vill mer än gärna åstadkomma inre strider. De kan ha en mängd olika orsaker. Det kan vara lärofrågor man strider om. Det finns gott om det, både i Bibeln och kyrkohistorien. Men påfallande ofta handlar det om personkemi och makt. Ekonomiska orsaker kan också ligga bakom. Det verkar vara så här. Redan i det tredje kapitlet så står det att de förnämsta bland folket, de vill inte arbeta. Nej, de såg sig för fina för det. Och här kan man säga att det uppstår någonting som man kanske kan beskriva som moralisk korruption. De fem första verserna i kapitel 5. Nu rasar den där. Folket, även kvinnorna, klagade bittert över sina judiska landsmän. Vi måste lämna söner och döttrar i pant för att få brödsäd så att vi kan överleva, sa några. Andra sa, vi måste lämna åkrar, vingårdar och hus i pant för att få brödsäd och hålla hungern borta. Andra åter, vi måste låna pengar med åkrar och vingårdar som säkerhet för att kunna betala skatt till kungen. Vi har samma kött och blod som våra landsmän. Våra barn är lika goda som deras och ändå tvingas vi låta våra söner och döttrar bli slavar. Ja, några av våra döttrar har redan blivit utnyttjade och vi kan ingenting göra. Det är andra som äger våra åkrar och vingårdar. Nehemja blir väldigt upprörd över det här. Men det är inte bara så att han pekar med hela handen och säger att det här är fel, utan han har också täckning i sitt eget liv när han undervisar. För han säger så här i vers 10. Också jag själv, mina närmaste män och mina tjänare har pengar och brödsäd att fodra av dem, men vi är beredda att avskriva skulden, säger han. Alltså han är ett föredöme på det sättet att han bemöter snikenheten med generositet. Och lite längre fram så står det också att han avstår från det underhåll som tillkom honom som ståthållare. Lämna nu omedelbart tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivlundar och hus och avskriv de fordringar i pengar, säd, vin eller olja som ni har på dem. Paulus varnar Timoteus för de här sakerna. Första Timoteusbrevet 6 från vers 8. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. I en församling där vi hanterar pengar så behöver vi ha kontrollmekanismer. som alla kan lita på. I vissa stunder kan jag tycka att föreningsformen är lite tungrodd och ineffektiv. Men den kan fungera som ett skydd. Därför att där får vi insyn i ekonomin. Vi har revisorer som kontrollerar räkenskaperna och så vidare och så vidare. Och där man inte haft det vet vi att det kan gå överstyr. Nehemjas ord får avsedd verkan. De känner att de har gjort fel och ångrar sig i vers 12. De svarade, vi ska lämna tillbaka allt och inte kräva något mer, precis som du har sagt. Jag kallade då på prästerna och i deras närvaro fick de med ed bekräfta sitt löfte. Att erkänna att man har gjort fel, det är bland det svåraste som vi människor har att göra. Men det är också en nyckel för alla sunda relationer. Och då tror jag också att det kan uppstå en helt annan atmosfär. Om vi känner att det här varit fel, säga det. I kapitel 6, som vi ska dra på lite här, så ändrar motståndarna taktik igen. Första två verserna. När Sanvalla, Tobia, araben Geshem och våra övriga fiender fått rapport om att jag hade byggt upp muren och att inga bräscher fanns kvar, låt vara att jag ännu inte hade satt in dörrar i portarna, sände Sanvallat och Geshem bud till mig. Kom till Kefirim i Onodalen och möt oss där. De ville komma åt mig. Falsk vänskap kanske. Det låter lite insmickrande i början här. Kom, vi kan väl prata om det. Så. Falska förespeglingar. Men Nehemja ser igenom deras motiv. De ville komma åt mig. Först och främst kanske genom att distrahera honom. Så att han skulle förlora fokus från det som är hans kallelse. Murbygget. Fortsätter. Jag skickade budbärare till dem med svaret. Jag står mitt uppe i ett viktigt arbete och kan inte komma. Arbetet avstannar om jag lämnar det för att träffa er. 4 gånger sände de sin inbjudan. Och varje gång svarade jag likadant. Han behåller sitt fokus. Och när det kommer sådana här smickrande erbjudanden, vad det nu kan vara, då kan det vara till stor hjälp för oss att vi har en uppgift i Guds rike. Då kan det vara lättare att stå emot. Fast visst kan man fråga sig, var det inte lite dumt av Nehemja att inte ens ta sig tid att lyssna för vad de har att säga? Inte lyhördhet och samförstånd en viktig egenskap hos en ledare? Regeringsbildningen kan vi tänka på till exempel. Jo, det är viktigt. Men urskiljning, det är ännu viktigare. Och då märker vi att samförståndet har sina tydliga gränser. När Paulus räknar upp nådegåvorna i första Korintherbrevet 12 så pratar han om urskiljning som en av gåvorna. Och jag tror att det är en väldigt viktig gåva för att vi inte ska gå på några nitar heter det, utan hamna rätt. Vi fortsätter vers 5. Sanvallat skickade sin tjänare med samma bud en femte gång. De ger sig inte. Nu i form av ett öppet brev. Det blir värre och värre. Med följande lydelse. Bland icke-judarna sägs, och Geshem bekräftar det, vad är det värt, att du och de andra judarna tänker göra uppror. Att det är därför du bygger muren och att du ska bli deras kung. Du lär till och med ordnat med profeter i Jerusalem som ska ropa, juda har fått en ny konung. De här ryktena kommer nog att nå fram till kungen. Kom därför hit, låt oss rådslå om saken. Det är som att de ger sken av att de vill hjälpa honom ur en besvärlig situation. Men han är alltså utsatt för förtal och ryktespridning. Det kallar Roland Hellsten för djävulens älsklingsinstrument. Kanske därför att det tar så djupt. En falsk man vållar strid. Baktalaren skiljer vänner åt, säger ordspråket. Nehemja är här utsatt för eldpilarna från Sanvallat och Geshem. Men då håller han upp trons sköld. 6, 8 till 9. Jag sände honom följande svar: inget av det du talar om har ägt rum. Du har själv hittat på alltihop. Vad de allesammans ville var att skrämma oss. De kommer att ge upp och arbetet blir aldrig utfört, tänkte de. Men istället fortsatte jag med förnyade krafter. Var fick han dem ifrån? Kan man ju fundera på. Och jag påminns lite grann om vad Paulus skriver på ett ställe. Jag blir kvar i Efesos fram till pingst. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Inte män, utan och motståndarna är många. Nej, jag visste att det fanns ingen grund för de här anklagelserna. Och därför så kunde han gå oskadd ur striden. Eller med en annan bild som jag använde förut. Han låter det rinna av. Och jag tror att det där är en konst som vi behöver träna på också. Vi behöver inte ta åt oss av sånt som vi vet inte är sant. Gå inte och fundera över vad folk tror om dig. Eller rättare sagt, vad du tror att folk tror om dig. För det behöver inte heller vara samma sak. Du vet ju själv vad som är sant och vad som inte är sant. Är ni med? Ja, det var en som var det. Och då har vi kommit, tro det eller ej, till den sista attacken. Kapitel 6, vers 10. När han inte tar emot av det här förtalet utan går vidare. Låter sig inte dras ner av det. Kommer vers 10. En dag gick jag till Shemaja, son till Delaja, son till Mehetavel. Det är mycket släkttavlor här, ja. Som inte kunde lämna sitt hem. Och den formuleringen är väldigt svårtydd i grundtexten. Men det är inte poängen här. Utan det kommer, han sa, låt oss mötas i Guds hus, in i templet. Låt oss stänga templets portar, ty de kommer för att döda dig. Om natten ska de komma för att döda dig. Jag svarade, skulle en man som jag ta till flykten? Och skulle en sån som jag få gå in i templet och ändå behålla livet? Nej, jag går inte dit in. Jag insåg nu att han inte var sänd av Gud. Profetian om mig uttalade han därför att Tobia och Sanballat hade mutat honom. Avsikten var att jag skulle bli rädd. Märker ni, så ofta det där. Skrämma oss. Skapa rädsla. Och begå en synd genom att göra som de ville. Jag skulle få en fläck på mitt rykte så att de kunde sprida sitt förtal om mig. Falsk profetia kan man rubricera det här som kanske. Nu har fienden blivit så desperat att han lägger sina giftiga ord i Guds mun. Eller åtminstone i profetens mun. Men Nehemja sväljer inte allt bara för att det är en profetia. Han följer Paulus råd, även om Paulus levde senare, men i alla fall, att pröva allt. Paulus säger det. Förakta inte profetians gåva, men pröva allt. Hur kunde han avslöja Shemaja? Dels det här med urskiljningens gåva säkert, men också för att han var hemma i skriften. Han visste att det bara var leviter och präster som fick gå in i templet i förbundet, den gamla förbundet. Det kunde alltså inte vara Gud som låg bakom den här profetian. Jag insåg nu att han inte var sänd av Gud. Och det här, att vara hemma i skriften, det tror jag kan vara en oerhört viktig punkt för oss också för att komma rätt. I det andra Timoteusbrevet, kapitel 3, talar Paulus om det här, vers 14-17. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Den formuleringen tycker jag är så fin. Hemma i de heliga skrifterna. Den är vackrare än bibelsprängd. Det låter lite märkligt egentligen. Han var bibelsprängd. Wow. Ja. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Det är naturligtvis Läste jag rätt nu? Ja. Gud har gett oss vapen, utrustningen, ordet. Så välsignelse över er som har tänkt på bibelskola för att fördjupa sig i ordet. Men allra helst skulle jag vilja jobba med bibelundervisning i församlingsmiljö. Och det gör vi ju nu, men kanske i lite mer större omfattning, i mer organiserad form. Det är en sån här dröm jag har innan jag dör. Jag jobbar med det. Vi får se. Och så händer till slut det fantastiska att muren blir klar. Vi kommer till det i kapitel 6 i Nehemja. Efter hårt arbete under vakthållning och bön. De hade burit grus, lera, murbruk, stenar och virke till de här portarna. Fienden hade kommit med en massa olika attacker, men folket hade tagit ställning för Guds vilja, för hans ord. De hade inte låtit sig skrämmas. Muren blev färdig, kapitel 6, vers 15 och 16. Muren stod färdig den 25 Elul efter 52 dagar. När våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte det, framstod det för dem som ett under. De förstod att detta verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp. Vilket fantastiskt vittnesbörd om en trofast och stark Gud. Nu är det ju 13 kapitel i Nehemja. Och det här är slutet på kapitel 6. Men mot slutet, så det är som ändå fram till det här man vill komma. När det är uppbyggt. Sen kommer en rad förteckningar över släkter och människor. Men det som händer sen, om jag ska dra det lite snabbt, är att de återvänder till förbundet med Gud. De läser Toran, lagen. De börjar fira lövhyddohögtiden eftersom det är dags för det. Folket bekänner sina synder. Lovsången stiger åter mot skyn. Tempeltjänsten kommer igång. Och i kapitel 9 till exempel, efter syndabekännelsen, så finns det en mer än 30 verser lång lovsång. Och så sker det några förvecklingar till som jag inte ska gå in på. Men någonting som jag tycker ändå är genomgående mot slutet här, efter återuppbyggnaden, det är glädjen. Den glädje som finns när förbundet med Gud är återupprättat. När kontakten med Gud har liksom blivit helad igen. Och för oss sentida läsare så är det en viktig påminnelse också. Om att glädjens källa finns hos Gud. När vi öser ur den, då hörs jublet vida omkring. Kapitel 12, vers 43 i Nehemja. Så står det, det är alltså, de inviger stadsmuren. Och då händer det här. Denna dag offrades stora offer och alla gladde sig. Ty Gud hade givit dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen var glada. Och glädjen i Jerusalem hördes vida omkring. Den är nämligen omöjlig att behålla för sig själv. Som vi sjöng, se jag vill bära ditt budskap, Herre. Det kanske vad som menas med de här orden, det är saligare att ge än att få. När vi kommer upp i våra skyttegravar, när vi delar det glada budskapet, när vi bygger Guds rike, då kan vi möta motstånd, det har vi talat om idag. Men då finns det något som bär oss. Den glädje Herren ger är er styrka, säger Nehemja på ett ställe. Den glädje Herren ger är er styrka i allt det här. Det kan väl vara ett lämpligt avslutningsord. Det handlar om mycket jobbigheter och svårigheter. Men den glädje Herren ger är vår styrka. Eller om ni föredrar den gamla versionen. Som ni kanske också har sjungit någon gång. Fröjd i Herren. Det är vår starkhet. Amen. Låt oss be. Herre, du ser oss och vi tackar dig för att vi har fått stanna till inför ditt ord en god stund. Och du vet också vad av det här som har talat till oss, vad vi känner igen oss i. Du känner våra liv, Du vet vad vi brottas med, vilka av de här olika sakerna som Nehemja fick möta som vi också kan stöta på ibland. Jag ber särskilt för den som känner sig ansatt av olika saker, av oro eller av människors pilar eller vad det nu kan vara, förtal eller trötthet eller vad det nu kan vara. Gud, kom Herre och visa att det finns en väg igenom, att den styrka som du ger är något som bär oss. Den glädje som du ger är vår styrka. Att du vill fylla våra hjärtan med ditt mod. Mod som kommer ifrån dig, Herre. Och hjälp oss, Herre, att vara trogna mot dig. Att inte ge efter och säga, nej men jag slutar nog, jag drar mig tillbaka. Utan att vi taggas av det här vi har läst idag. Att den kallelse som du har gett oss, den tar du inte tillbaka. Även om det kan se ut som att det är mycket problem och det är svårigheter och motstånd och det ena med det andra, det är sjukdomar och allt möjligt. Så kommer du att förnya kallelsen just nu, Herre. Det du har sagt en gång, det gäller. Du är mäktig att föra ditt folk in i det som du har bestämt. Tack att du har bestämt att vi ska vara med och bygga på din mur. Det är din kallelse. Att vi ska få vara med och bygga ditt rike. Och den har vi fått ta emot på olika sätt. Ge oss frimodighet så att vi inte ger upp. Fyll oss med mod, nytt mod. Amen.